Ge dem ett finger och värm min hand i ett iskallt IKEA-land. Vi ger dem fingret tillsammans med avsnitt 92 av Obitidictum. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och min trofaste varma hand, Billy Rimgard.
Din hand i min hand när kapporna vänder efter vinden, säger jag då.
Jaså. Mm. Hur är läget?
Jo, det är bra.
Vi är ute i 11:e timmen igen, känner du det?
Hur då menar du?
Nej, vi sitter här och klockan börjar närma sig 9 på torsdagskvällen och det är dags att få ut det här avsnittet snart.
Ja, det är det att veckorna går ju så fort. Ja. Det är en så här klyscha att säga. Har du tänkt på att äldre människor, så här typ ens farfar och sånt, de pratar ju alltid om så här att tiden går så fort.
Och nu börjar du känna det också, eller?
Alltså, när jag lagar mat idag så lyssnar jag på Popsicles första album, Lacker. Och så insåg jag så här, att lyssna på Popsicles första idag, det är samma tidsspann som att lyssna på John Lennons Imagine när Popsicles första kom.
Ja, det låter väl rimligt, eller?
Ja, jag tycker inte det. Det känns inte som det.
Men alltså, jag har känt att tiden har gått fort sedan jag var liten. Jag kommer ihåg att jag har väldigt tydligt minne av att jag en gång på högstadiet tänkte, shit, det var ju bara igår jag gick på mellanstadiet.
Du var gammal redan då.
Jag var gammal redan då.
Men grejen är att för mig, alltså jag störs inte på att det känns som att det går fort så länge det finns en känsla av framåtrörelse också. Håna oss, vi rör oss, ni står still.
Ja.
Alltså det här, så länge man har någon slags... jag är ju en sån som mäter min kvalitet efter vad jag producerar snarare än vad folk tycker om mig. Mm. Eller, ja, du vet, den Freud-grejen. Och då är det alltid bra, så här, när det har gått ett år där man kan bocka av mycket prylar så här, som man har fått gjort, så känns det alltid som att det var ett bra år.
Då är du nöjd i själen, eller?
Ja, precis.
För det är... Men däremot, jag tycker det känns som mest... Du pratar om Popsicle där. Jag tycker det är ett utmärkt exempel på när man inser hur lång tid sedan det var saker hände. Då kan jag känna att tiden har gått extremt fort. Mm. Till exempel i år så är det ju 20 år sedan Wu-Tang Clan släppte Enter the Wu-Tang.
Ja.
Alltså 20 år sedan, det känns ju inte som ett 20 år gammalt album.
Nej, och när de släppte det, då så var det 20 år sedan typ så här Isaac Hayes Shaft.
Ja, precis. Men det är egentligen så här, i det perspektivet, rent som musikaliskt, så har det hänt otroligt lite på de 20 åren mot vad det hände mellan de 20 åren mellan Isaac Hayes och Wu-Tang Clan.
Tycker du det?
Ja, men men det tycker jag nog.
Både och, skulle jag säga. Alltså, jo, självklart mellan Isaac Hayes och Wu-Tang Clan så hade det hänt en del. Men samtidigt, när man lyssnar på 20 år gammal musik idag, så låter den ju oftast extremt daterad. Det är väldigt få grejer som har överlevt. Liksom.
Jag skulle säga att det beror på lite grann vad man lyssnar på.
Mm.
Vissa saker har ju liksom, vad ska man säga, har liksom tiden varit mer snäll mot, som gör att de passar ganska bra idag också. Mm. Men jag menar, som för kidsen som lyssnade på Wu-Tang när deras debutalbum kom, så måste ju Isaac Hayes känts otroligt mossig.
Ja, det är
för, men däremot för dem som lyssnar på typ A$AP Rockys debutalbum i år, känns ju steget till Wu-Tang inte riktigt lika, det blir inte lika mossigt, eller?
Nej, kanske inte. Kanske inte, men sen också så här, det är lite vanskligt att just säga 20 år bakåt, för att just början av 90-talet är ju väldigt så här, det är väldigt mycket musik just nu som lånar från den ljudbilden.
Det är sant.
Alltså typ så här El Perro del Mar, alltså
inte Popsicle dock.
Inte Popsicle. Alltså jag tänker så här brittisk klubbmusik som den lät 92. Acid House grejen och så här tidiga Prodigy och Massive Attack, alltså såna grejer är ju väldigt i skriket just vad gäller att alltså inspireras av. Så att den ljudvärlden är i och för sig kanske mer aktuell än någonsin just nu.
Men det där är också en intressant grej då. Men ta som, visst är det väl El Perro del Mar som har baserat sitt senaste album på Paris is Burning?
Ja, jag vet, känner inte till just det, men...
Eller blandar jag ihop henne med Frida Hyvönen nu? Nej, det är El Perro del Mar. Och det jag tänker är, om ytterligare då 20 år alltså då, när man då har släppt ett album idag som är baserad på en film, en dokumentärfilm som är 20 år gammal redan, om 20 ytterligare år, kommer den ha åldrats jättedåligt då eller?
Alltså det är så svårt att säga.
För jag menar, alltså när hon gör idag en skiva som bygger på den filmen, så blir det liksom inte anakronistiskt, för att det funkar liksom. Den estetiken funkar just väldigt bra med vår samtid.
Mm.
Men sen när den inte gör det, så måste den ju bli ännu mer daterad på något vis. Den kommer ju bli mer daterad än originalfilmen, eller man ska säga.
Ja, givetvis. Och det har vi ju sett många exempel på. Jag tänker på så här Electroclash-vågen där runt millennieskiftet, så 00 till typ 03, som så inspirerades jättemycket av Giorgio Moroder och så här sent 70-talssynt. Så. Mm. Och medan originalen fortfarande är asbra, så låter ju mycket Electroclash, alltså mycket all, om man har otur att råka höra någon Electroclash idag, så låter ju det väldigt betydligt mer daterat än originalen där från slutet av 70-talet.
Oh ja.
Men det tror jag också är så här, om man lyssnar på första Junior Boys-grejerna som kom typ 2003, ungefär samtidigt som så här Electroclash-vågen började ebba av där, så låter ju inte de daterade. Och jag tror att det alltid är så att de som pushar framåt och har liksom blicken långt bort i horisonten och försöker förverkliga någon slags futuristisk dröm om hur saker och ting ska låta, de åldras alltid mycket bättre än de som 20 år senare inspireras av dem och tänker så här: ha, Depeche Mode, coolt band, så ska vi låta. För den grejen blir aldrig liksom samma sak som att så här, ja, den de inspirerades av när de sitter och så här packar upp prototypsyntar eller vad det nu må vara och försöker vara 20 år senare i tiden än de faktiskt är.
Jag blev alldeles kallsvettig där. Jag trodde du skulle dra till med klyschan: en bra låt är alltid en bra låt.
Oj. Du, jag har sagt att oj vad tiden går. Jag håller mig till en klyscha per avsnitt.
Ja, men när vi är ändå inne på det här lite grann med anakronismer. Du läste att Jay-Z ska göra musiken till Baz Luhrmans filmatisering av The Great Gatsby.
Mm.
Hur spontan reaktion?
Ja, det ligger väl helt i liksom Jay-Z's linje att vilja åldras med värdighet.
Ja.
Jag vet inte liksom hur det kommer funka rent.
Det ligger även helt i linje med Jay-Z's ständiga vilja att bli mindre och mindre street.
Ja, verkligen. Verkligen.
Han vill ju, det känns som att han mer och mer vill bli en Frank Sinatra-figur.
Mm. Jo.
Och det är väl på något sätt, alltså på ett sätt kan man säga att det ringer in någonting ganska centralt i som är centralt för hiphopen som genre. Alltså att på något sätt, på ett sätt är det fulaste du kan göra att glömma dina rötter. Men även det finaste du kan göra är ju att gå från gatan till att bli en high flyer liksom.
Verkligen.
Och där är väl ändå liksom den Rat Pack estetiken någon form av amerikanskt manligt högdjursmått för en high flyer.
Ja.
Tror jag fortfarande liksom.
Ja, absolut. Det är alltid vanskligt just det här, alltså när man tar en artist av något slag och säger så här att den här personen ska skåra den här filmen och kopplingen inte så här känns så här, den känns inte förutsägbar, den känns heller inte helt fel, utan det är bara så här wow, knäppt typ.
Har du några fler exempel?
jag tänker när så här Daft Punk skårade Tron här om året, så kändes ju det inte förutsägbart, men det kändes rätt liksom.
Väldigt alltså, naturligt
ja,
kändes det.
Eller hur, helt i linje med
eller som när Kevin Shields skårade Lost in Translation.
Absolut, helt samma sak. Mm. Jag tänker när Mogwai gjorde musiken till den här Zinedine Zidane-dokumentären.
Mm.
Eller ja, dokumentär, det är väl en konstfilm kanske snarare.
Ja.
Men det är ju häftigt, alltså det är så jävla bra kombo någonstans.
Men den är inte, jag förstår precis hur du menar.
Explosions in Disguise scoring av Friday Night Lights då, det är kanske det bästa.
Yes, jag är helt med på hur du tänker, men du är helt fel.
Oj.
För att du glömmer att postrockens förhållande till sporten sedan länge är hårt cementerad i det allmänna undermedvetna.
Ja, men är det sedan länge eller är det från The Explosions in Disguise scoring av Friday Night Lights?
Nej, jag skulle säga att... men jag tror det är tidigare än så. Jag tror att, vad heter det...
Empiriska bevis, vill vi se.
Ja, låt mig gräva i det här. Mm. Jag ska göra läxan till nästa vecka, så ska jag härleda postrockens och sportens första giftermål.
Tänk om man har möjlighet där att nischa ner till där det verkligen sker, liksom.
Ja.
Men jag kommer ihåg, om man backar bandet till så här VM-krönikan från 94, så är ju den skårad med så här, alltså Sveriges Televisions VM-krönika. Mm. Det är ju typ så här Bruce Springsteen, och alltså där finns inte ett spår av postrock. Kör man VM-krönikan från förra fotbolls-VM, då är det bara postrock. Så att någonting har ju hänt på vägen.
Ja, men jag tror också just där runt förra VM:et ungefär, så såg vi även...
Förlåt, jag måste bara säga en sak. Det kan ha att göra med att 1994 fanns ingen postrock.
Nej, det var precis det jag skulle säga också. Men vad heter det? men en intressant grej är ju däremot det att för några år sedan, kanske två till fyra år sedan, så peakade ju den postrock i sportkrönike-grejen på något vis. Mm. Där man i princip såg längdskidetapper med liksom gitarrmattor av Mogwai över. Det fanns liksom ingen, det fanns inget slut. Det har väl tunnats ut lite grann nu, kan jag tänka mig. Eller jag kände i alla fall när jag såg den här EM-krönikan som gick i veckan. Jag har inte sett OS-krönikan än, men
minns jag fel eller hade du en run på Twitter med en stackars musikläggare om det här?
Ja. Det var så här. Jag tror att det var förra eller förra vinter-OS:et, så skrev jag en text i på musiksidan Southern Music om just hur man använder postrocken inom sport för att bygga en sorts dramaturgi. Och så tog jag då, vad heter det, och så pratade jag då om att det fanns något ganska slappt i det. Alltså att man lånade ett musikaliskt uttryckskraft för att ge någonting som egentligen var ganska odramatiskt, en inneboende dramatik som egentligen inte fanns där. Och då så länkade jag till den på Twitter. Var på då den här människan som hade musiklagt OS-krönikan svarade. Och så här, vad heter det? Och först då frågade vad fan jag menade. Och liksom lite så här surt. Och sen så förklarade jag det lite grann. Problemet var ju att mitt budskap var ju ett direkt angrepp på hur han hade tänkt i musikläggningen. Och så sa han bara, ja, jag tycker det funkar ganska bra ändå. Och sen tog det så här några timmar, och jag svarade inte på det. Sen tog det några timmar och då skrev han igen. Dessutom så var det mycket mer än bara Explosions in the Sky och Mogwai. Så började han ramla upp sig alla artister som han hade haft med i det där. Det var en väldigt bizarr upplevelse.
Det är helt sjukt, för det här. Jag kan inte så här, jag känner ju väldigt stort medlidande med den personen också, eftersom så här, ja, men någon stackars vikarie liksom numera utlasad från Sveriges Television som så här fick sitt livsgig.
Jag tror han har eget produktion. Jag googlade honom med det. Han har eget produktionsbolag, så jag tror han har musik så att även årets OS.
Okej. Ja. Jag bara tänkte så här, att här var det någon som så här fick göra sitt magnum opus liksom, och som kom nu med stora sågen.
Däremot så kanske jag borde ha tänkt efter lite längre. Alltså det finns ju inte en jättestor postrockpublik i Sverige.
Nej.
Och risken då att en fellow postrock-entusiast som till exempel arbetar som musikläggare läser en webbtidning som Sound of Music som handlar väldigt mycket om postrock är ganska stor.
Ja.
Men så långt tänkte inte riktigt jag.
Ja, vi får ta striden vidare tills nya grepp har tagits.
Ja.
Jag skrattar så mycket när du berättar det där, så att jag har nästan lite fuktiga ögon här.
Ja, men ska vi säga något slutgiltigt där om Jay-Z och The Great Gatsby?
Ja, just det.
Det har gjorts förut det med att sätta ganska modern musik i en film som utspelas i en gammal kontext. Marie Antoinette kommer väl först till... Det är väl där man tänker på först, antar jag, eller?
Mm. Ja, men verkligen. Det var ju en väldigt konstig, eller konstig, men alltså så här, istället för att köra någon slags barock soundtrack, så valde man typ New Order och Radio Department.
Det fungerar väldigt bra, tycker jag.
Mm.
Alltså det finns inget motsägelsefullt i sig. Men det som gör att det ringer vissa varningsklockor hos mig, det är ju att Baz Luhrmann då, regissören till The Great Gatsby, han är lite väl glad i såna här formmässiga lekar.
Mm. Mm.
Han gör dem ofta utan att riktigt, alltså han tar sig friheten till höger och vänster utan att riktigt tänka på. Men det är som att han först tänker, vad har ingen gjort förut? Det ska jag göra. Men reflekterar inte över om det är en bra eller dålig idé.
Mm.
Han gjorde ju, en av hans tidiga filmer är ju den här nytappningen av Romeo och Julia.
Just det.
Med Claire Danes och Leonardo DiCaprio. Som ju på många vis är ganska katastrofal. för han placerar ju den då i en modern kontext. Så här. Men problemet är att det är en modern kontext, men det är fortfarande Shakespeares originalmanus, så att säga, i dialogen.
Ja, just det.
Så att det utspelar sig då i någon slags så här, bråk mellan två street gangs. Men de alla pratar på vers, liksom.
Mm.
Och man tänker inte heller på att liksom, det är inget fel att göra en Romeo och Julia-historia i en modern kontext. Men när du gör en bokstavlig Romeo och Julia historia så tänker man liksom inte på att det finns redan moderna Romeo och Julia historier så det räcker att bli över.
Ja, det är ju väldigt så här utslitet, alltså ja. Utsliten kliché.
Jag menar, det är just den rivaliserande gäng i storstaden, jag menar West Side Story.
Ja.
gjorde det för 40 år sedan. Liksom. Mm. Det är väl det jag kan känna lite grann med den nya AC-grejen också, att de tycker att det är en jävligt kul idé att göra Gatsby till en, vad ska vi säga, samtidskompatibel figur.
Mm.
Genom att sätta ett sånt soundtrack och lite sådana saker. Vi vet ju inte hur soundtrack kommer att låta. Jag har en känsla att det kommer att vara ganska konventionellt, men det finns ändå någonting ganska trist i det.
Mm. Jag tänkte vi ska återkoppla lite fort. Vi har ju varit inne och snackat om det här med plots och huruvida så här dagens publik är betydligt mer savvy när det gäller att lista ut twists and turns i filmberättande. Och då använder vi ju Usual Suspects som exempel där för att fråga oss hur har det egentligen gått. Och förra veckan så berättade Elin om att hon hade köpt den och att hennes mer filmintresserade kompis anande oråd, tror jag det var, vid typ halvtimmen kvar. Den här veckan har vi fått mejl från Jakob Olsson som tog tag i saken och såg The Usual Suspects för vetenskapen, skriver han. Det är ju fint att vår empiri kallas för det.
Ja, men det känns som att det finns ett Mythbusters anslag här.
Ja, exakt. Han skriver så här: jag gav filmen en chans, men redan efter bara några minuter av förhöret så var filmens twist genomskådad och resten av filmen spenderades med att konfirmera mina misstankar. Jag tror Abrams har rätt. Det går helt enkelt inte att smyga in en plantering på samma sätt idag som det gick för 17 år sedan. År 1995 så var You Think You Can Catch Kaiser Söze, You Think A Guy Like That Comes This Close To Getting Caught and Sticks His Head Out. Det var en utmärkt plantering som gav en extremt givande slutscen, men för mig avslöjade det Söses identitet. Vän av ordning frågar dock, alltså nu är det mina ord här, vän av ordning undrar om det var den planten eller om det var din spoilning i ett avsnitt här. Det beror på hur väl Jakob lyssnade, förstås. Nej, alltså ja. jag tar det på, vi utgår ifrån att han inte, det var ändå en så här hyfsat diskret spoilning du gjorde.
Jag ska ändå säga, det är ju ändå en om han nu missade min spoilning. Jag tror min spoilning hjälper lite grann i det att man då får reda på att Kaiser Söze är någon som redan är med i filmen.
Ja.
Och vet man inte det så tror jag att det kan vara klurigare på något vis. Men däremot en eloge om han tog det utan att veta det redan vid den dialogen, så att säga.
Mm. Mm.
För att den ligger, så vitt jag minns det, så lägger den ju ändå en del rökridor.
Mm.
Mot, det är väl framförallt Gabriel Byrnes karaktär som de på något sätt styr handlingen lite mot, skulle kunna vara Kaiser Söze.
Precis.
Vi fick en, så att,
ja.
Nej, fortsätt.
Jo, vi fick en annan relaterad kommentar av Avxom på bloggen. Han skriver att the unreliable narrator kan ta som universalförklaring för alla möjliga imperfektioner som kan tänkas hittas i en film. Och det håller jag helt med om, att det finns ett problem. Jag är ju mycket för det här kontraktet som upprättas mellan en berättare och den som liksom tar in det berättade. Att så här, det finns vissa regler som gäller här. Och de ser ut så här och så här och så här. Och här är historien. Du och jag pratade om det. Vi har nog inte gjort det i podcasten, men i Looper, att de satte upp vissa regler för hur tidsresorna skulle funka, och sen så bröt de själva mot det. Och att man därför liksom har problem att ta in det. Och det håller jag helt med om, att så här, det blir, ja, om vi inte kan använda oss av de klassiska berättarteknikerna längre, och man måste bara köra fulgrejer, så ja, det kanske inte funkar det heller.
Nej, men, ja, men hur tänker du?
Jo, men alltså så här, om enda sättet att fucka en publik är att så här, första personen är inte trovärdig. Den information du får är liksom fel. Du dras medvetet iväg på en resa. Alltså då förlorar man ju lite av... alltså om det inte är jävligt väl etablerat att den personen är en liksom galning. Ja, men typ så här Patrick Bateman, eller alltså någon så här, alltså man fattar att det här kan inte stämma liksom. Det här är en skrävlare. Så tycker jag att så här, jag vill inte tas med någonstans och sen bara få mattan undanryckt, så kolla, han var sinnessjuk liksom.
Jag förstår hur du menar, men samtidigt, jag vet inte, på ett sätt, jag är väl lite Dr. House där. Jag utgår ifrån att alla ljuger.
Ja.
jag fick en sån här... Jag läste ganska mycket om det där när jag skrev min magisteruppsats. Jag skrev ju om självbiografiskt skrivande. Och det finns en hel del exempel på genom litteraturhistorien, på folk som har skrivit om det, att hela den grejen på något sätt löses upp i just självbiografiskt skrivande. För att så fort du skriver om dig själv så ljuger du per automatik för dig själv. Därför att så fort du ska skriva ner vem du är, så kommer du direkt börja göra... Alltså, du kommer aldrig kunna skriva ner hela din bild av dig själv, så att säga.
Nej.
Utan du kommer direkt börja anpassa den och tumma på den för att den ska liksom få plats i en text. Och därmed så ljuger du ju direkt också.
Ja.
och du säger ju då implicit till läsaren att det här är jag, men det kan inte vara du. Därför att du har ju per definition anpassat dig till texten, så att säga. Och det, alltså, i en fiktiv text, där blir ju liksom författaren gud på ett annat sätt. Så där är ju det kontraktet mer intakt, så att säga. Men jag har inget emot att bli tagen på en åktur. Eller?
Fast det beror på lite. Alltså, om man tänker så här heistrullar som Ocean's Eleven eller... blåsningen liksom. Där blir man ju ofta så här ledd åt ett håll och tror att liksom heisten ska gå till på ett sätt, och så går den till på ett helt annat sätt. Men det är okej, därför att man blir lurad tillsammans med den de lurar. Alltså man är inte egentligen inte med huvudpersonerna i filmen, utan man egentligen är man ju the mark. Och då funkar det ju jättebra. Men alltså och vi pratade förut om att Sherlock Holmes funkar så jävla bra därför att ingen kan hänga med i hur Sherlock Holmes tänker. Så att han är liksom tre steg framför en hela tiden är också okej. Och då kan man liksom slänga upp någon lösning i slutet som är så här, wow, var det så här?
Det är det vi har Watson till liksom.
Precis. Men i andra sammanhang, alltså i traditionella murder mysteries eller liksom i... ja, I mean, Usual Suspects klassar sig också så här, att vi är ju polisen där som förhör. Vi får en historia berättad för oss och vi ser inte igenom den. Alltså, så här. Men alltså, i andra sorters berättande, om man ska liksom sätta upp för någon sån här stor twist där liksom det är mind blown. Det måste ju finnas... Alltså, fysiken i historien måste ju på något sätt funka så att man är, att det finns ett bra skäl att tas med på den jag menar, Sopranos slutet är ju en sån klassisk där folk känner sig verkligen lurade, därför att det inte är, alltså ingenstans under serien var det uppsatt på det sättet att vi att en sån grej kunde hända någonstans. Lost kände vi också lite så, därför att man slängde ut alla frågetecken till oss och vi satt och försökte besvara dem, men sen i slutet så bara fick vi inte svaren. Sådär. Så att jag tror att ibland funkar inte, ibland kan det funka med Gud i maskinen lösningen.
Jo, men sen blir det inte också att alltså i det fallet, i twistfallet, så den som berättar vet ju alltid att vi kommer bli lurade, eller vad man ska säga. Det är liksom målet för berättaren på något vis. Alltså även ifall en historia är berättad ur ett första persons perspektiv på en karaktär som vi, som är liksom protagonisten, så är det ändå att hela historien runt den här protagonisten tar ju form som en enda stor lögn liksom.
Mm.
Jag vet inte, är jag inne på något helt annat då?
Ja, lite tror jag.
Ja.
Lite tror jag, för att det känns ändå som att man accepterar, alltså vi accepterar att det är en lögn. Så här. Mm. Men allt som sker innan, men lite som så här, jag har alltid hatat karaktärer som får någon slags epiphany i en drömsekvens, för det tycker jag är att lura också. Sen att det kan ske, man kan drömma och hitta lösningar på problem och sånt där, givetvis. Men det är liksom, det känns som så här att gaffatejpa ihop en historia. Om man inte liksom hittar någon biroll eller någon så här grej som händer som ger liksom karaktären en anledning att åka till en viss plats eller vad det nu är, så är man inte tillräckligt bra på att berätta. Så att det är också en sån grej som jag alltid har stört mig väldigt, väldigt mycket på.
Ja, jo, men jag är nog med att jag misstror alltid det som beskrivs i någon form av utsträckning. Eller förstår jag hur jag tänker? Att det liksom, det som återgivs, alltså med det sagt menar jag inte att jag, när jag tittar på film eller läser böcker eller tittar på tv-serier, sitter och kritiskt granskar allting. Men att det som presenteras, att man hela tiden tänker på varför det presenteras, så att säga. Och det handlar väl på något sätt också om att se igenom, eller men att se hur berättelsen, jag tänker att det är liksom en fortgående tolkningsprocess genom en historia liksom.
Mm.
Att vart efter pusselbitarna läggs, så vill man ju även se hur pusselbitarna passar, inte bara att de passar, så att säga.
Vi satt och lurade lite på inför avsnittet om vi skulle ha någon slags årssammanfattning eller något sånt, men det känns ganska trött att vara sist ut på den bollen eftersom alla andra började i tidig december.
Men vi kan sammanfatta 2013.
Precis, 2013 hittills. Men däremot så tänkte vi att en sak vi nästan aldrig pratar om i podcasten, det är ju litteratur. Lite konstigt egentligen att vi inte gör det, men det vi läser faktiskt. Vi tittar inte bara på trashiga tv-serier.
Jag tror det kan vara så att litteratur är den kulturformen där du och jag kan vara mest olika. Eller vi är nog inte olika, jag tror inte vi är jätteolika rent smakmässigt, men vad vi konsumerar.
Mm.
Jag tror det aldrig har hänt att du och jag har läst samma bok samtidigt.
Nej, verkligen inte. Och jag personligen är ju också så när det gäller litteratur att jag egentligen inte har någon koll på, alltså, aktualiteter, utan jag är sån där som dansar in på böcker 2-3 år efter de släpptes av en slump sådär. Så jag är verkligen inte i fas med någon slags generell litteraturdiskussion eller någon slags jag är väldigt så här off the grid i litteraturvärlden, vilket är ganska skönt, för man försöker hålla sig uppdaterad inom så jävla mycket annat. Och det är också en sån här sak att man alltså till skillnad från musik, där man alltid så här, oavsett om man vill det eller inte, så blir det så att man ändå förhåller sig till hur samtiden uppfattar ett band som är stora just nu.
Men kan det där handla om också att samtiden inom litteratur är betydligt större än samtiden inom musik? Mm. Man brukar ju i musikjournalistikkretsar lite skämtsamt säga att det går ungefär 12 musikår på ett vanligt år.
Ja.
Och det finns ju en poäng i det att, alltså, om vi säger så här, en bok som är 2 år gammal kan fortfarande vara väldigt, väldigt aktuell.
Mm.
Medan en skiva som är 2 år gammal kommer nästan garanterat vara väldigt inaktuell.
Ja. Jo, så är det.
För att en skiva som är 2 år gammal, det är på något sätt, då borde nästa skiva komma.
Mm.
Då borde man inte lyssna på den gamla, då borde man tänka på den nya helt enkelt.
Men jag tror att det där har förändrats de senaste åren vad gäller litteratur. För jag har läst många, alltså så här, författare man följer på Twitter och sånt som är jävligt sura över att så här, okej, man släpper en bok och blir intervjuad om den i så här en och en halv vecka och sen är det knäpptyst. Så här, att är det verkligen så kort livslängd på böcker? Så där, att liksom det håller på att fasas in i den här slit- och slängkulturen som popmusik är och ska vara.
Jag vet inte, kanske. Alltså jag har ganska dålig koll på svensk litteratur, men jag följer med amerikansk litteratur ganska bra. Ändå. Okej, kan man säga. Och jag tror att det kanske snarare handlar om... Jag tror inte att det är samma sak som i musiken, att man släpper saker och går vidare hela tiden. Jag tror att det snarare handlar om att det litterära fältet har blivit mycket bredare. Och det har gjort att istället då för att man går vidare så måste man gå i sidled hela tiden för att liksom täcka in allting. Alltså man har nått en punkt där... Det är inte liksom det finns inte en kvalitetslitteratur att bevaka längre på samma sätt.
Nej.
Utan kvalitetslitteraturen lever och frodas i liksom alla genrer. Och även då böcker som inte är ren kvalitetslitteratur. Vi hade ett lysande exempel i år med 50 Shades of Grey som liksom även ifall alltså på ett sätt så är ju inte det mer än liksom en vad ska vi säga, någon slags snuskbok bara. Men som blir det här megastora fenomenet så att man i en litterär diskussion ändå måste ta den i beaktning på något sätt.
Mm.
För att den utgör en så avgörande del av samtiden. Jag vet inte, jag för mig att jag hörde här om veckan, de pratar ju nu på förlagen i USA om att det finns en ny genre som är adult. Alltså okay. Istället för young adult så är det då någon slags skräplitteratur för vuxna.
Ja.
Och det är ju liksom då 50 Shades of Grey. Det är lite racy, det är, men det är lite kärlek och liksom sådär. Men det är fortfarande ja, men du förstår vad jag menar.
Yes.
Någon slags deckare fast i andra genrer liksom.
Mm. Och det är väl också en konsekvens, eller liksom att jag tror att vi ser också att så här, innehållet anpassar sig till formatet. När folk börjar läsa på läsplattor och i sina telefoner och sånt, så kommer också innehållet liksom, med i Asien har ju det funnits hur länge som helst, så här, alltså sms-romanerna eller VAP-romanerna som det var när det var VAP. Sådär. Men jag är också så här rädd för att gå in i litteraturgrejen, därför att jag är väldigt brokig där, känner jag. Alltså jag är så här, jag följer liksom inte en, jag har, alltså mitt referensområde är inte, det kanske inte är begränsat, men det är i alla fall väldigt spritt. Så att om jag pratar om en författare så kan jag inte nödvändigtvis koppla an till den som borde stå liksom precis bredvid i referensbiblioteket, utan jag hoppar, så det är lite läskigt att prata, men
sen ska man inte underskatta heller den grejen med, alltså det är väldigt lätt att se en film eller tv-serieavsnitt på en timme och sen snacka om det. Det är desto, alltså vi ser en person som läser mycket till exempel, kanske läser en bok i veckan i snitt, alltså 52 böcker på ett år, då läser man ganska mycket. Och det är ändå, alltså då tar det ändå en vecka att läsa en bok. det, visst, vi skulle kunna ha en bokpodcast där vi läser en bok till varje avsnitt, men det skulle ändå liksom, då skulle inte det lämna särskilt mycket utrymme för något annat, så att säga. Det tar mycket mer i anspråk, ja, på något sätt.
Absolut, så är det.
Men ska vi göra någon slags liten summering då?
Ja, mitt läsår var ganska konstigt, för jag var ju föräldraledig nästan hela året, och alltså, jag har aldrig gjort någonting som man blir så mosig i huvudet av som att sitta i en sandlåda och bygga sandkakor. Att man blir verkligen extremt mosig. Så att jag har inte varit så jävla mycket inne i så här. Jag har inte vågat ta mig an de här lite tyngre grejerna. Det jag gjorde var så här att jag fyllde en kunskapslucka med Birgitta Stenbergs 60-tal. Alltså Chans, Våldgästen, De frånvända. Några av hennes romaner därifrån. Det är typ den kvalitetslitteraturen jag har läst. Eller ja, lite mer har det väl varit. Men jag har fått förståelse för varför så mycket ganska dåliga böcker ligger så högt på listorna. Om man tröskar på och försöker få det att funka. Liksom. Mm. Jag ser fram emot att ha ett lite bättre år i år, rent läsmässigt.
Du tror det kommer bli det också, eller?
Ja, definitivt. Det tror jag.
Men om du nämner någon så här favorit, vad har du så här verkligen grävt ner dig i?
En som jag verkligen har grävt ner mig i, det är Connie Willis båda böcker Blackout och All Clear. Det är liksom ett tvåbands roman.
Det är alternate history, va?
Det är alternate history. Det är...
På tal om det här med berättare som ljuger.
Precis,
ska säga.
Exakt. Alltså, synopsis för Blackout All Clear, det är att Connie Willis hon har även i tidigare böcker etablerat ett upplägg där historiker på Oxford, typ år 2060 eller någonting, har tillgång till tidsresor och åker tillbaka i tiden för att studera saker som har hänt. Och i Blackout All Clear så är det ett gäng historiker som är ute och jobbar under andra världskriget. Och det jag gillar som fan med den, det är att det verkligen handlar om så här, du vet, en är uppe i norra England för att studera hur så här, de evakuerade barnen från London, hur de hade det och bodde och sånt. En annan, hon jobbar på någon så här ambulansstation någonstans i mitten av England. Det är ju liksom ingen krigsbok, utan det handlar ju om liksom det civila livet i England under blitzen. Och så finns det någon slags inbyggd failsafe i att det inte är fysiskt möjligt, alltså så här, att vara på ställen där historien ändras liksom. Man kan inte åka till Dunkirk.
Okay.
Sådär. Men shit happens förstås. Och det där är typ exempel på att såhär, den läste jag då under sommaren, och jag tror att det var 2011 eller var det 2010 till och med, som
2010, den
kammade hem såhär, Hugo Awards, Nebula Awards, Locus Awards, alla de stora prisen för science fiction. Och det är typ exempel på att jag alltid ligger och sladdar lite grann sådär och upptäcker saker. Men det var en mycket bra läsning. Tog 8 år för den att skriva.
Ja, båda banden är väl... Alltså tillsammans så är det väl en bit av 1000 sidor, va?
Ja, precis.
Ja, jag för mig det var förra sommaren eller något sånt där. Jag fingrade lite på den där, men kände att det var lite för tjock, ja, för att jag skulle... Alltså det lockade mig inte tillräckligt mycket, eller om man ska säga, upplägget. Men vad heter det... Alltså alternate historier... Det finns, så vitt jag vet, eller vad man ska säga, så de vill ju alltid berätta någonting om vår egentliga historia också. Vad är liksom grunden i historieskrivningen här, så att säga?
Alltså grunden i...
Alltså vad är det den vill... Varför är den här historien alternativ, så att säga?
Men alltså, den är ju inte så... Alltså nu kommer man in i spoiler-territorio här. Jag sa just att de här historikerna, de kan ju inte förändra events.
Nej.
Utan det blir glitchar. Det händer.
Ja. Men jag menar, vad säger den om, vad vill den säga om vår egen historia, så att säga?
Ja. Alltså det är ju mycket... Vad ska man säga? Det är ju inte så himla mycket... jag tror att en stor del till att hon skrev den här, tror jag, är att det är lite av en oskriven historia, just de här alltså civilbefolkningen under blitzen. Nu, jag tror Connie Willis är amerikanska, så att, jag tror inte att det är något så här Englandspatriotiskt så. Men det handlar ju, alltså, det är ju väldigt undervisande bok om så här rationering och hur liksom det funkade för vanliga människor. Och det är ju alltid sånt som hamnar i skymundan när liksom de stora stridsbataljernas historier ska skriva.
Det är någon slags Howard Zinn anspråk liksom.
Precis. Och sen att det är en väldigt snygg backdrop för en väldigt bra berättad historia också, tror jag, att just så här London under blitzen och England under kriget liksom. Det är ju Bletchley Park och det är alltså allt det här med att hålla på och om du vet, förbereda. Man öppnar fejkade sjukhus på en kust bara för att tysken ska tro att det är från den kusten som anfallet kommer ske. Och, ja, men du vet, hela, precis som i Neil Stevensons Kryptonomikon så finns det där allt huffens fuffens som engelsmännen höll på att pyssla med för att förvilla tysken. Liksom.
Mm.
Men framförallt så var det en väldigt uppfräschande. Alltså jag gillade det här. Alltså tidsresor måste tecknas med väldigt lätt hand, och det gjordes de här. Det var, ja, det här är kanske anledningen till varför jag inte pratar så ofta om litteratur. Det stannar vid att jag säger så här, det var bra, jag gillade det.
Men typ, om vi säger så här, en sån klassisk, om det här vore en morgonsoffa, och du hette Fredrik Strage och jag hette Anders Kraft. Då skulle jag ställa frågan nu, vem skulle du rekommendera den här boken till?
Ja, jag tror att man ska gilla det fantastiska, eller fantastik, fast man ska inte förvänta sig att det är någon så här China Meville-grejer med magiker och urban legends, alltså sådär. Utan det är väldigt socialt. Alltså
ska man gilla nazister?
Nej, det ska man. Eller jo, eller... Om man gillar... jag vet inte fan, jag kan inte ens
svara på det. Om man gillar den, vad heter det, den här finska, vad heter den? Med nazisterna på månen.
Iron Sky.
Är det en bok för Iron Sky?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Det finns inte så mycket humor i den. Den är ju väldigt, alltså, den är ju väldigt torr. Det måste jag säga. Om man gillar, jo, men jag vet. Den som gillade, som jag inte ens kommer ihåg, heter hon Susanna Clarke. Mr. Norrell.
Mr. Strange.
Mr. Strange och Jonathan Norrell. Precis. Gillade man den, så gillar man den här. För det är mycket anglofili och historia och lite fantastiskt.
Mm. Trevligt. Jag skulle först vilja, jag ska säga det, jag har läst, jag gjorde ju en USA-resa här i år, och det har lett till att jag bara läst amerikanska böcker hela året, och gjort det de senaste åren också. Jag mår dåligt över det och bra över det på samma gång på något sätt. För det känns som att det är mer intressant än att typ läsa massa svenska böcker som alla redan snackar om. Samtidigt som det känns som att man missar en samtid som finns mitt framför ögonen på en. Men. Jag läste i början av det här året en bok som heter Swamplandia, som är skriven av en amerikansk författare som heter Karen Russell. Den utspelar sig i the deep, deep south i Florida och handlar om familjen Big Tree. Det man kan säga, det är som en nästan som en släkthistoria, fast det handlar bara om en familj. Berättas utifrån Ava Bigtree, som är en ung flicka, och då hennes familj som har en, det är inte riktigt en djurpark, mer som ett slags spektakulärt nöjesfält med alligatorer.
Mm-hmm.
Och det de gör är att de brottas med de här alligatorerna och gör diverse konster med dem.
Mm-hmm. Och så dör de när de blir stuckna med en stingrocka.
No. Men det är liksom det den här familjen gör. Och sen då så följer det, det öppnar då ett annat nöjesfält i närheten, så det blir massa ekonomiska problem, hela den här familjen får helt enkelt lite grann att kämpa med. Och så finns det även då en del av historien som är den här, det finns ju något, alltså det finns ett ganska rejält mått i den här boken av en av mina favoritdrag i litteratur, den här formen av fantastisk realism.
Mm.
Alltså när man använder, när man liksom låter på något sätt någon annan form av värld sippra in i verkligheten på något vis. Och det blir ofta väldigt effektfullt i just litteraturen. Jag tror att det är väldigt svårt att göra i andra av kulturformer än just litteratur. En av mina favoritförfattare, Mircea Cărtărescu, han är ju expert på det, att liksom låta personer titta till exempel på en fjärils vingar och sen helt plötsligt så vecklar ett helt solsystem ut sig. Alltså sådana saker.
Mm.
I Swamplandia så är det väldigt mycket då liksom någon slags andevärld som existerar. Som även känns som att den ligger väldigt mycket i linje med en sån Floridas träskmarker-kultur. Liksom.
Mm.
Jag vet inte, här i slutet av 2012 så kommer den här filmen The Beasts of the Southern Wild. Har du talat om den?
Nej.
Den utspelar sig ungefär på samma ställe och handlar också om en väldigt ung flicka, yngre än Ava i Swamplandia. Men jag fick väldigt mycket samma vibbar. Alltså den berättar om människor i ett USA som liksom existerar utanför det USA man tänker på. Alltså som lever inte i ett modernt samhälle överhuvudtaget, utan som lever i naturen.
Mm.
Men samtidigt är civiliserade, intelligenta människor, alltså som de vet att samhället existerar men lever på något sätt utanför det. Och väldigt så här, vad ska man säga, ögonöppnande på det sättet att berätta om hur människor som lever i västvärlden på ett sätt vi kanske inte tänker på som västvärlden, hur de ser på livet, eller vad man ska säga.
Mm.
Och vilken konstig sammanfattning. Ja, jag läste den. Den är helt fantastisk. Jättebra.
Vem rekommenderar den här boken till?
Jag rekommenderar den här boken till någon som har en förbläss för det New Orleanska på något sätt. Mm. Alltså någon som vill närma sig en True Blood-värld med fler bottnar än liksom det rent burleska. Alltså i Swamplandia så finns ju hela den djupa södern dekadensen, men det finns även en betydligt starkare existentiell del liksom.
Ja.
Och liksom naturnära, ja, du förstår vad jag menar.
Mm.
Så att den som gillar kreol vibbar kanske.
Ja,
det tror jag på. Ja. Frågor på det?
Nej. Inte direkt, men alltså det här med andarna och sånt, alltså är det, ja. det är bara som så här inslag i det, eller är det en övernaturlig historia?
Alltså det finns liksom övernaturliga drag i det här. Det finns mycket bland annat att jag ska inte spoila för mycket, men hon Ava och hennes syster, de har till exempel, deras mamma är död till exempel, och de försöker då bland annat kontakta mamman och så här, och jag ska inte säga om de lyckas eller inte, men det finns en andevärld.
Mm.
Som är liksom på riktigt, som sipprar in på ett både fint och liksom intressant sätt.
Sånt tycker jag ofta görs mycket mer effektivt i litteratur än alltså i film. Om du ska introducera någon slags halvgenomskinlig karaktär som går genom väggar, så blir det lite pajigt oftast liksom. Mm. Och då brukar folk så här falla tillbaka på att göra det i drömmar, vilket som jag har sagt tidigare alltid är pajigt. Men i litteratur så har man betydligt mer så här, i och med att man inte behöver se dålig CGI, så är man liksom mer öppen för att ta till sig det och öppen för att liksom fatta, ja men just den här magiska realismen. Den magiska realismen som du pratade om där, alltså den. Alltså, det första jag tänker på när du säger det, det är ju så här i Kafkas processen, när så här, K går omkring och förbereder sig för rättegång och aldrig ifrågasätter liksom varför han liksom, man är så här, varför går du med på det här? Varför alltså, hur kan det här existera?
Mm.
Och den grejen funkar sällan bra på film, för att det blir direkt utstuderat arty.
Mm, mm.
Och man bara så här, wow, här är en regissör som har tänkt till. Och då så tappar man lite av så här historiens kraft någonstans.
Jo, men och sen finns det liksom även ett mått av det. Alltså en vanlig människas tankar vandrar ju, så att säga. Alltså, när man gör de mest vardagliga saker, så går man ju och tänker på saker som inte alls nödvändigtvis är förankrade i någon verklighet överhuvudtaget. Och den liksom, den rörelsen när en människas tankar vandrar iväg är ju otroligt svår att göra på film på ett vad ska vi säga, koherent sätt. Liksom fungerar istället väldigt bra i litteraturen. Vad har du mer?
Jo, när vi ändå pratar om magisk realism, det visste jag inte om att vi skulle göra, så det var ju skönt. Jag har läst, det är faktiskt det enda så här fin, vad ska man säga, fin litteraturen under året. Men jag läste den för all the right reasons, och jag valde den inte här för att den är, för att verka respektabel. Men det är Jorge Luis Borges, samlingen Labyrinths. Det är en samling av noveller och kortare verk av den argentinska författaren som är jävligt knäpp. Det är liksom, alltså, mysterier, konspirationer, knäppa saker som så här, de söker efter platser som inte finns på kartor, och fullt av filosofiska paradoxer. Och så känns det hela tiden så här skevt, precis som det här du säger. Alltså, det finns en, över allting så hänger en känsla av att så här, det är fel, typ. Det är väldigt mycket sånt här liksom, att så här, ja, men det brittiska anfallet, det tar ofta avstamp i någon så här bok som hittas, eller något så här utrivet brev, eller någon så här referenshänvisning, en kartbok till en plats som inte finns, eller någonting sånt där. Så här, det brittiska anfallet mot Serre Montauban i januari 1916 var tvunget att skjutas upp 2 dagar på grund av tungt regn. Det lät rimligt tills jag hittade den här urrivna sidan. Alltså typ så.
Jag vet inte, jag har inte läst jättemycket Borges. Det jag har läst känns, har ofta känts som att han ofta har en idé. Och sen utforskar han den idén och låter liksom historien spinnas runt idén. Är det samma sak i Labyrinth?
Ja, absolut. Absolut. Det är liksom en... jag hittade den när jag var inne på... jag slukade mycket saker om rum. Om mystiska rum. Eller alltså spaces. Non-physical spaces och sånt som jag höll på och läste massa om i förra året. Så sprang jag på den här och slukade den. För att det känns verkligen som att varje novell är en liten Inception-film. Typ. Att det liksom är... Det tar avstamp i en absurd idé, och så utforskas den på ett nästan så här H.P. Lovecraftskt sätt, fast utan stora monster som sover i djupet liksom. Utan det handlar mer om alltså just den här, det jag gillar är just den här känslan av, som hänger över, att det är fel, alltså det känns inte rätt, så. Det gillar jag.
Om några av lyssnarna vill ta sig an Borges och inte riktigt vad de ska börja, så kan jag tipsa om The New Yorker har en fiction podcast som de kör en gång i månaden, när en författare läser en utvald ett utvalt verk, kortare historia då. Och de hade för någon månad sedan, tror jag det var, en Borges historia som handlade om en Shakespeare scholar som blir erbjuden att få Shakespeares minne. Och sen då så handlar det om, ja, men det är liksom, det är samma sak där. Då är det liksom hela idén som hela verket, eller hela berättelsen spinner runt. Men så är det liksom, i det då så vävs det in det här liksom, hur man tänker på om det här med minne, och liksom om du har alla Shakespeares minnen, är du då Shakespeare, och så vidare och så vidare. Den är liksom, då har man en ljudboksvariant. Jag tror inte det finns jättemycket Borges ljudböcker annars.
Nej, det är mycket möjligt.
Yes.
Har du några fler du har läst?
Jo, ja. Jo då. Jag läste i somras hela Hunger Games-trilogin. Och Jag vet inte, en anledning till att jag vill prata om den egentligen, jag vet inte hur mycket vi ska dra av handlingen, för det känns som en historia som under de kommande åren kommer återkomma ju med att de håller på att filmatiseras tvåan och trean.
Jag har bara sett ettan och inte läst böckerna. Så att,
Så jag drar inte jättemycket av vad som händer. Vi vet då, kan ju dra det som är liksom själva grunden, att det utspelas i någon slags framtida USA där någon form av totalitärt styre råder och landet är indelat i distrikt. Och sen då så tvingas de här distrikten att skicka två stycken barn varje år att tävla i The Hunger Games till döden. Som någon slags... Man gör det för att minnas ett uppror. Och så får man då följa Katniss Everdeen, som då är en tjej som blir... Eller hon tar sin systers plats i ett av de här spelen. Och så... Ja, hela hennes historia då. Anledningen till att jag, liksom, den gjorde ganska stort intryck på mig var att den visade för mig ganska mycket att young adult-genren, vad ska vi säga, kunde vara bra, är kanske fel ord att använda, men kunde innehålla betydligt mycket mer än något slags antingen lustfyllda fantasivärldar alla Harry Potter eller kittlande romanser som i Twilight-böckerna. Liksom i The Hunger Games så fanns de beståndsdelarna också, men det fanns även en backdrop av, vad ska vi säga, seriositet och liksom, ja, men förtryck och sådana saker som kändes jävligt universella.
Mm.
På ett sätt som jag inte upplevt att young adult-böckerna gör på samma sätt. Alltså det är klart att det finns allmänmänskliga aspekter i Twilight och Harry Potter också, men de i mitt tycke då i alla fall utforskas kanske inte på ett fullgott sätt, eller vad man ska säga.
Det här är en mörka...
Lät jag snobbig nu?
Nej, inte alls. Inte alls. Alltså, det här är en mörkare versionen. Alltså det är mörk young adult.
Liksom. Ja, men typ.
Jag läste också faktiskt en sån... Mailey Miloy. Hon är, upptäckte henne för... När hon kom med sin... Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Hennes första. För hon är syster till Colin Miloy i The Decemberists. Så jag tänkte, om han har ärvt liksom hälften av hennes berättande, så måste jag ju liksom läsa henne också. Men hon kom i år med, eller förra året, med en bok som heter Apothecary, som handlar om liksom...
En... Julmust.
Ja, precis. Även apotekare i London. Och huvudpersonen är en 14-årig tjej, och det är liksom ryska spioner och antika elixirer och atomhemligheter och sådär. Fantastiskt underhållande och kategoriserad som young adult då, förstås. Inte lika mörk som Hunger Games, men också så här, ja, men det finns någonting där som är mer än en fluff. Alltså jag gillar ju Harry Potter, hur det, alltså sista böckerna typ, när det verkligen är så här, allt bara går emot alla och folk dör liksom. det känns, det är det, man förbereder ju sin unga vuxna bättre på världen genom Hunger Games än någonting annat kanske.
Speciellt också med tanke på att Hunger Games, framförallt i andra och tredje boken, handlar om mycket mer än bara förtryck.
Mm.
Jag ska inte säga, det är omöjligt att diskutera utan att gå in på detaljer, så vi lämnar det.
Okej.
Okay. yes, men vad hade du mer?
Ja, om vi ska
jag vet att du har läst en gammal favorit.
En gammal favorit, Alastair Reynolds, som jag har... Han har skrivit tidigare väldigt stora så här rymdoperor, en del helt fantastiska, Revelation Space trilogin, eller det är väl fyra böcker egentligen, men oj vad jag tycker om dem. Det är typ det bästa science fiction från modern tid, tycker jag. Men han påbörjade en ny, han har inte återvänt till det universumet på väldigt länge, utan skrivit flera fristående saker, men påbörjade nu en...
Han har inte varit upptagen med att kartlägga stjärnsystem eller någonting.
Han har slutat som, han är ju någon slags deep space cartographer. Men han har slutat som det sedan ett antal år tillbaka och jobbar nu som författare på heltid. Men det hindrar inte honom från att återvända till ett kärt tema i alla hans böcker egentligen. Nämligen, varför är vi ensamma i rymden, och upptäckandet av väldigt världsomvälvande objekt långt ifrån jorden. Det är ju sånt som ofta återkommer. Mm. Men hans nya, anledningen till att jag tar upp det är del ett i en ny serie som ska täcka 11 000 år. Startar 2160 tror jag den kickar off. Första boken. Och det är att han med Blue Remembered Earth är, alltså, försöker sig på en utopisk framtid snarare än dystopisk, som liksom allt han har gjort, och framförallt som allt typ förutom Star Trek. Alltså det finns ju inte så många utopiska science fiction världar förutom ja, Star Trek. men han har försökt sig på det och lyckas i första boken i alla fall väldigt bra. Det är, Afrika har seglat upp som den stora spelaren. Det handlar om en så afrikansk familj som har väldigt mycket pengar och så här deep space ventures liksom.
Och det var därför jag tog... på vilket sätt är den utopisk?
Ja, men det är inte... Alltså det finns inslag av, det finns någonting som heter mekanism som är så här, som stoppar våld. Så här, ja, det finns ingen våld kvar, det har liksom, det har tryckts undan i den mänskliga naturen typ.
Det låter väldigt A Clockwork Orange-skt.
Ja,
jo. Alltså i det att det känns dömt att misslyckas, eller?
Ja, för alltså kreativitet rök ju också typ. fast det är en väldigt så här, alltså det är en väldigt positiv värld, och det är en värld som byggs på diplomati och samtal istället för krig, och det är en värld där alltså månen och Mars är ju koloniserade, och det, alltså det är inte det här, det är inte, alltså hans tidigare böcker har ju varit så sjukt smutsiga liksom. Och det är inte så här, det är väldigt färgglatt, om jag får använda det uttrycket. Alltså, huvudpersonen liksom jobbar med att studera en elefantjord ute i Sahara.
Det låter ju inte så jävla sci-fi.
Nej, precis. Men jag gillar det här att det liksom är Nairobi och Kenya. Nairobi och Kenya och sådana... alltså, det är inte... Det är verkligen inte ett klassiskt sci-fi-anslag, och jag tyckte, alltså den är inte alls lika bra som hans smutsiga böcker. Det är verkligen inte, om jag ska rangordna så är han, den här inte nära toppen, men jag gillar verkligen att han försöker med det här, och jag tycker att den är väldigt, alltså det är it's a good ride liksom, men som i alla trilogier så lämnar man sig ju lite tom mot slutet, eftersom man gärna vill fortsätta läsa de kommande 11 000 åren.
Det är första delen som kom i år, eller?
Ja, precis.
Men inte det där annars ett, vi ska inte göra en stor diskussion om det, men inte det annars ett problem lite grann, alltså anledningen till att det finns så få utopier är liksom att när Star Trek gjorde sin utopi så är ju det perfekta på något sätt. Alltså, du kan, på ett sätt så kan du inte göra det mer utopiskt.
Nej. Verkligen. Inga pengar finns. Alla resurser går åt till att så här, människan ska förverkliga sig själv och skaffa sig kunskap. Typ.
Ja, och det är liksom, total jämställdhet mellan könen. Det är ingen rasism.
Nej.
Alltså, ja, då, om du drar berättelsen dit så kan du ju inte dra den längre på något sätt. Eller ja, det kan du väl säkert, men då måste du helt plötsligt börja hitta på vad den nya utopin är på något sätt.
Alltså det är inte ett felfritt samhälle det här på något sätt, men alltså det finns ju girighet och liksom alltså den här familjen är ju del av ett multinationellt liksom super, ja, så.
Men inga megacities.
Inte som man har fått besöka ännu, nej.
Nej, då får det vara.
Ja, jag inser när jag satt och pratade om att jag ångrar mig lite grann, för att jag tycker inte det är här man ska börja med Alistair Reynolds. Jag tycker man ska börja med Revelation Space. Men visst, det är inte fel heller att börja här. Men det finns bättre ställen.
Yes.
Jag känner att det här har gått så där faktiskt.
Vadå?
jag inser varför vi oftast pratar mer om så här film och vad J.J. Abrams tycker om Usual Suspects twistar.
Äsch då, jag tycker att det är... Men jag tror problemet ligger i just den grejen att vi inte har läst samma böcker helt enkelt.
Ja, alltså, det kanske är det.
Svårt att förhålla sig till liksom.
Kanske ska ha någon så här skön...
Kör en bokcirkel igen.
Bokcirkel med någonting, ja. Precis. Mm. Vi har gjort det en gång, men då var det så förutsägbart.
Egentligen, det vi borde göra är att ta vårt ansvar och ha någon slags fantasy-cirkel.
Ja, jag håller ju på och läser Red Country av Joe Abercrombie nu. Mm. Jag är snart klar.
Och jag läser inte fantasy alls.
Nej.
Jag har ett sista tips innan vi stänger årssummeringen. Och det är Jill Scott Herons självbiografi The Last Holiday. Det är alltid ett helvete att läsa självbiografier i början. Därför att det ska alltid avhandla, den första tredjedelen ungefär ska alltid avhandla den där barndomen som aldrig blir... Alltså det blir alltid jävla tröskande och liksom... Jag vet inte. I självbiografier så uppskattar jag aldrig barndomsskildringarna helt enkelt. Det är alltid bara någonting som man måste ta sig förbi tills historien börjar, eller man ska säga. Men det Jill Scott Herons självbiografi gör så bra, det är att den har en otroligt intressant barndom. Det handlar ju då om hur ska man sammanfatta Jill Scott Herons gärning i ett ord? Någon slags poet, musiker, spoken word, politisk aktivist.
En mångsysslare.
Ja.
Jag menar, alltså en legend, alltså, har ju inspirerat extremt mycket efter det.
Om man vill vara otroligt reducerande så kan man säga att det var han som myntade frasen "The revolution will not be televised".
Mm.
I den här boken då så berättas hela hans historia. Men det som är intressant att i det blir också att genom berättelsen, eller ja, historiens gång, så tar även en historia om den amerikanska medborgarrättsrörelsen form. Alltså man får följa hela den utvecklingen i och med att han växer upp. Och det är väl det som gör att det funkar så bra. Jill Scott Herron föddes 1949 i Chicago, men växte upp hos sin mormor i Jackson, Tennessee. Så det är ju södern där, och i allra högsta grad, vad ska vi säga, rasmässiga motsättningar.
Mm.
Så att, om ni vill ha en bra självbiografi så kan jag väl rekommendera Jill Scott Herons väldigt mycket.
Och med litteraturåret 2012 sammanfattat så kastar vi oss rakt in i postscriptum. Jag har en liten makaber grej. Den är väl... Man får ta det för vad det är. Det är sajten planecrashinfo.com har en sammanställning med de sista orden som har hörts på cockpit voice recorders från alla flygkrascher sedan mitten av 60-talet. Jag antar att det är bra eller dåligt eller så. Det är väldigt intressanta famous last words i alla fall.
Jag antar att We're in the Hudson är med.
Det här är ett sånt, jag tror att det bara är sån, jo precis, We're gonna be in the Hudson, precis, ja. Den är med. Min favorit, det är Sorry Pete. Jag gillar också Mountains utropstecken.
Det här är en podcast i sig, känner jag, bara flygkrascher.
Ja, verkligen.
Yes, och jag tänkte tipsa om dokumentärfilmen om Michael Jacksons album Bad, som har gjorts av regissören Spike Lee. Den sändes i USA på Thanksgiving, men finns nu under ett tag att ses på SVT Play. Jag ser här just nu när vi spelar in att den kommer bara finnas imorgon fredag, så att om man inte hinner se den imorgon så får man väl vända sig till andra former av tillhandahållning. I alla fall otroligt intressant om inspelningen av hela albumet och även inspelningen av alla videos till albumet. Eller kortfilmer som Michael Jackson kallade det.
Mm. Ingen hybris.
Yes. Och det var allt för Obiterictum denna vecka. Glöm inte bort att se Speed Racer till Floppfilmcirkeln nästa vecka.
Perfekt. Vi ses då.
Ha det bra.
Hej.